This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world.
Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa. Hur är läget, mina kära vänner? Hur har ni det? Vad skönt att höra att ni hade det bra. Super. Tack för svaret. Nu tycker jag att vi kickar igång det här. Jag heter Paul Elvaje, ifall det är första gången du lyssnar på den här podden. Så kommer vi nu, eller jag kommer att gå igenom det som var UFC Fight Night den här helgen, där Piotr Jan och Merab Dvalishvili gjorde upp i huvudmatchen, femrondaren. Och vilken femrondare vi fick. Herregud, säger jag. Herregud. Och jag är inte ens kristen, men ändå säger jag herregud. Det här var sån trolig prestation utav Dvalishvili. Så här, jag hann ju inte gå igenom det här eventet förra veckan, och hade jag gjort det så hade det legat på Patreon. Nu märker ni att det här avsnittet ligger på Acast. Ni kan lyssna på det, och ibland kommer jag lägga upp lite så här post-fight analyser. Vill ni lyssna på min post-fight-analys om UFC 285, där jag pratar om John Jones och allt annat fantastiskt som utspelade sig på den galan, då blir man Patreon. För att podden ligger numera på Patreon. Den är nästan Patreon-exklusiv. Man signar då upp sig på antingen tier 2 eller tier 3. De två tiers gör att man kan lyssna på allting som kommer att släppas framöver från MMA-podden. Och då vill jag såklart passa på att tacka alla mina så kallade champs, de som är uppsignade på tier 3. Vi har Christer Pettersson, David Gissler, vi har Fredrik Bojang, Fredrik Östervall, vi har Fredrik, vi har Hampus Backman, Jesper Kjellner, John Magnusson, Jürgen Fleckerud, vi har Micke, vi har Filip Bergman, vi har Roger och sist men inte minst Simon Mamän Svan. Tack så jättemycket för alla er som har signat upp er på tier 3, mina så kallade champs. Det betyder jättemycket att ni stöttar podden på den absolut högsta nivån. Och jag vill såklart tacka alla andra som är på tier 2 och tier 1 också. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden. Vill du bli Patreon idag och få en massa exklusivt content som ni endast kommer kunna höra på Patreon, tveka inte på att signa upp. Du hittar länken i bion, så är det bara att ta det vidare. Nu rör vi oss vidare till UFC Fight Night nummer 221, Jan versus Dvalishvili. Jag har varit i Japan och jag är lite förkyld. Jag kom hem för några dagar sedan, så jag är lite jetlag och lite snurvlig. Jag vill bara slänga ut det där innan, så att ni är förvarnade. Men som sagt, vilken match det här blev. Jag tycker att vi gör så här. Vi går in lite på Merab Dvalishvili. Han är 32 år gammal. Han fyllde 32 nu i januari. Han debuterade som proffs 2014, förlorade sin debut, vann sin andra match, förlorade sin tredje. Efter det radade han upp ett gäng vinster, vilket gav honom ett kontrakt i UFC. Han mötte Frankie Sainz, förlorade ett delat domslut. Han mötte sedan Ricky Simone, förlorade mot honom också. Sen mötte han Therrien Ware, och det var nog lite vinna eller försvinna för honom. Det vann han. Han vann mot Brad Katona, Casey Kenner, Gustavo Lopez, John Dodson, Cody Stamann, Marlon Moraes, Jose Aldo. För att nu då få möjligheten att möta tidigare mästaren Piotr Jan. Piotr Jan, 30 år gammal, född den 11 februari. Så han har väldigt nyligen blivit 30. Han hade 16 vinster, 4 förluster inför den här matchen. Han hade 4 och en sub, förlorat 4 stycken domslut. Gjort en otrolig resa i UFC. Sett otroligt bra ut. Debuterade som proffs 2013. Räddade upp ett gäng vinster. Förlorade en match. Räddade upp många fler. Tog sig till UFC. Förlorade sen mot Aljamain Sterling. Vinner mot Corey Sandhagen. Vinner sen mot Aljamain Sterling. Förlorar mot Aljamain Sterling. Förlåt. Förlorar även ett delat omslut mot Sean O'Malley. Och förlorar nu mot Merab Dvalishvili. Så hur utspelade sig matchen? Merab Dvalishvili dominerade. Han såg så otroligt bra ut. Han satte sån hög press från första stund. Han bara pressa Jan. Jan brukar gilla att ta sin lilla tid. Hitta sin distans. Hitta, kalkulera. Göra alla analyser, paragrafer i buren. För att sen börja vrida upp. Dvalishvili gav honom ingen chans. Han hade inte en enda chans att hitta sin räckvidd, att hitta sin distans. Merab var på honom hela tiden. Jag är jätteimponerad av Merab Dvalishvili. Sättet som han hanterar den här matchen på. Jag kommer säga det redan nu. Jag tror att Merab Dvalishvili hade vunnit mot Aljamain Sterling om de skulle mötas. Även om han där inne är oh, the only one the champions, the only one can beat me. Jag köper inte det. Jag tror att Merab Dvalishvili förmodligen till och med kör över Aljamain Sterling också. Han ser så sjukt bra ut. Och den här prestationen var bara wow. Wow. Jag trodde inte att det skulle se ut på det här sättet. Jag trodde nog att Jan ändå skulle kunna lösa Dvalishvili. Jag trodde att det skulle bli svårt. Men det här var en överkörning. Det var en utklassning. Då har vi stats här. Jan 143 skickade prickar med 75. 52%. Bra. Output från Dvalishvili 338. Pricka med 147%, 42. Han missar mycket, men en galen output. En helt galen output. Helt galen output. Nedtagningsförsök, Dvalishvili. 49 sätter 11. 5 av Jan sätter 1. Kontrolltid 1:50 Jan. 6:53 Dvalishvili. Den statistiken säger allting. Sjuklig output vad gäller slag. Helt galen mängd nedtagningsförsök. Att han sätter 11 där. Och sen får han då vinsten till slut. Nej, det är sån galen prestation av Merab Dvalishvili. Det här är så imponerande, så otroligt imponerande att han gör det här mot någon som Jan. Ibland sägs det att blueprint is out. Nu vet man hur man vinner mot den här personen. Ja, typ att man gör det mot Jan, och det är nog att sätta en galen press. Men det gäller också att ha kondition för den pressen, vilket Dvalishvili har. Men det här är sjukt irriterande att vi inte kan se honom mot The Champ. Det är ju så otroligt störigt. Men det verkar som att efter Aljo-matchen så är Sterling lite sugen på att gå upp en viktklass. Vilket hade varit väldigt spännande. Men Dvalishvili är problem i viktklassen just nu. Han är ett stort problem i den viktklassen. Och Jan har problem just nu. Han har 3 stycken förluster i ryggen. Så får man tycka vad man vill om O'Malley-grejen, vinst eller ej. Men han har fortfarande 3 förluster i ryggen. Sterling delat. Ja, O'Malley delat. Dvalishvili. Jan vann ingen rond. Jag tror att domkortet var 50-45. Noll ronder. Noll ronder. Han hade ingenting att hämta mot Holyfield. Vad ska Jan göra? Vad ska Jan göra? Det är verkligen den stora frågan just nu. Jag vet inte hur Jans kontrakt ser ut. Han är fortfarande väldigt högt rankad, så jag vet inte om UFC kommer klippa honom. Men jag tror att Jan är nog i ett sånt läge just nu att han kanske borde få lite Darren Till treatment här nu. Att hej grabbar, jag behöver nog gå någon annanstans ett tag, vinna några matcher och sen är jag redo att komma tillbaka. Jag tror att det är det bästa Jan kan göra just nu. Jan är fortfarande sjukt bra. Det här betyder inte att han är en sämre fighter. Men just nu så är det nog lite uppförsbacke för honom med de här förlusterna som han har. Och då Alexvili var nog lite spiken i kistan för Jan. Så det har varit tufft för honom, helt enkelt. Riktigt, riktigt tufft. Men återigen, Merabdo Alexvili. Uff. Den här killen är ett problem för alla i den V-klassen. Och jag tror att möter han typ Sean O'Malley, jag tror det inte är en rolig dag för O'Malley med den pressen. O'Malley måste väldigt snabbt i sådana fall få bort honom, liksom få sin distans och sin räckvidd, vilket kommer bli svårt. För då Alexvili är som ett ånglok just nu, ett ångvält bara rakt fram, boom, kliver rakt in. Men alltså, den där prestationen var sjukligt bra. Den var riktigt, riktigt bra. Alexander Volkov gjorde det enkelt mot Romanov. Slog ut honom 2 minuter och 16 sekunder in i första ronden. Jag vet inte om det finns så mycket att säga om den matchen egentligen. Bra prestation, Volkov. Ja, det är väl typ det. Krylov Spann. Kort match. 3 minuter, 38 sekunder in i första ronden. Verkligen fram och tillbaka. Det var mycket så roliga transitions i den matchen. Det var mycket som hände på marken. Snygga övergångar från båda två. Men till slut, Krylov sätter triangeln där på Spann. Och jättebra. Riktigt bra. Krylov har just nu... Shit, han har 30 vinster. Alltså, det är galet. Och 9 stycken förluster. Han har sett bra ut de senaste gången. Jag tycker kanske inte att det var en superrolig match mot Volkanovski, men jag menar Alex slår ut honom 1 minut in i första ronden, juli förra året. Möter Ostermir i oktober. Vinner. Domslut nu igen. Första rondsvinst. Så jag tror att han börjar markera lite att han är nog lite av ett problem i den V-klassen också. Så det ska bli intressant. Det ska bli väldigt, väldigt, väldigt spännande att se vad som händer där. Och Spann också, fortfarande. Spann tycker jag är en spännande fighter. Alltså, han gör ju underhållande matcher. Så, ja. Kul. Jonathan Martinez vinner mot Said Nurmagomedov. Alltså, det såg nästan ut där som att Nurmagomedov hade kunnat riskera att vara tvungen att klappa där med armlåset som var på slutet. Men han gjorde inte det. He didn't tap like chicken. Utan han klarade sig. Men domslutet gick till Martinez. Så kul för Martinez att kunna få bort någon som Said Nurmagomedov på det sättet. Riktigt bra. Mario Bautista ströp ut Guido Canetti. Återigen inte jättemycket att säga. Det var inte direkt ett kort som var stacked från topp till botten. Men det fanns lite intressanta matcher här. Och då kommer vi till matchen som var ju så otroligt bra. Trots förlust här nu för Anton Turkal så är det här bara en match som man kan vara nöjd över ändå. Självklart, man vill alltid vinna. Jag fattar, han har 2-0 just nu i UFC. Det är inte kul, men fortfarande att torska en sån här match och kamma hem de berömda 50 Gs. Jag har ju svårt att se att han skulle bli klippt från organisationen. Alltså båda två, det var fram och tillbaka. Alltså jag är så nära på att säga att det här kan potentiellt sett bli en fight of the year contender. Jag tycker att den var grymt bra den här matchen. Jag tycker att den var riktigt, riktigt bra. Anton Turkal, The Pleasure Man, har just nu 8 vinster, 5 knock, 2 sub, 1 omslut. Han har 2 förluster, båda kommer i UFC. Jag vet inte. vad ska han göra? Nu fick han ju möta en debutant i Vitor Petrino.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Som hade, ja, 7-0 och fortsätter vara obesegrad med 8-0 just nu. Men vilken match alltså. Det var så mycket som hände i den, och jag tror att det var i andra ronden där Anton Turkal var otroligt nära. Otroligt, otroligt nära på att avsluta honom. Han prickade honom med några riktiga bomber alltså. Men grejen är ju att Petrino prickade honom också med några riktiga bomber. De var verkligen nära på att avsluta varandra. Jag tror det var mer än en gång i den här matchen där det var riktiga bomber som satt. Ja, men det här är ju så sjukt rolig MMA. Jag satt verkligen på kanten av stolen hela matchen och var bara så här: ah, vilken match! Vilken match! Det var så otroligt spännande. Återigen, supertråkigt att Turkal inte lyckades få vinsten. Det var inte som att jag räknade med att han skulle få den när domslutet kom. Det kändes för mig i alla fall som att det var rätt tydligt att det var Petrinos match, att han skulle kamma hem segern. Så jag tycker inte att det var något konstigt att den inte gick till Turkal. Men sjuk prestation. Jag tror ändå, som sagt, det här är en sån match. Alltså, nu är det inte som att Turkal är ett household name i staterna. Han är ju det för oss här hemma. Vi diggar Turkal liksom, så är det ju. Men jag tror att det här är en sån här match som vinst eller förlust, du gör dig själv ett namn. Dina aktier så att de blir bättre. Din aktiekurs steg precis. Och jag tror att det är det som hände även med Turkal här. Även fast han torskar den här matchen, så det här är en match som ökar intresset för honom. För att det här var en bra match. Riktigt, riktigt bra match. Det finns ingenting att skämmas över överhuvudtaget. Det var en sjukt bra match. Det var en fin matchning mellan två stycken superfighters liksom, och båda gick in och presterade på hög nivå. Det här var en jätterolig match. Så jag tror att Turkal kan nog ändå ha fått ett och annat fan efter den här matchen. Och jag tror att UFC kommer nog ge honom en bra matchning efter det här igen. Vi får inte glömma heller, det som har varit med länge i gamet, när det kommer till typ så här Clay Guida till exempel. Alltså, hur många matcher har inte han torskat? Men killen är alltid underhållande. Vinst eller förlust, så är det alltid roligt. Och Dana White har sagt det, att jag kommer inte klippa folk som är liksom gör underhållande matcher. Men förlorar du en match som är fight of the night, alltså risken att du kommer ryka där, den är inte jättestor. Kolla till exempel, jag menar, nu pratade jag om det i det Patreon-exklusiva avsnitt som ni jättegärna får gå in och lyssna på Patreon när jag går igenom John Jones-galan. Men då pratade jag om Shavkat och Geoff Neal. Och Geoff Neal missar vikt, och det är verkligen en så här stor no-no. Du missar inte vikt. Jag tror att han är den första fighten som har missat vikt. Men matchen var så otroligt bra att han trots det får Fight of the Night-bonusen. Det säger väldigt mycket om hur de ser på den här typen av prestationer. Det är exakt det här de vill se. Det är det här de vill ha i UFC. Så vinst eller förlust, det här är en match där du etablera ditt namn i UFC. Och jag tror att väldigt många fans vill se Turkal igen, med tanke på hur den här matchen utspelade sig. För den var riktigt, riktigt bra. Det finns matcher där någon vinner officiellt på grund av ett domslut. Som sagt, Turkal var inte avslutad, och då blir det ändå det där att det kanske finns en framtida möte mellan de här två igen, och då kommer man hypa på den här helt galna matchen. Men det här var en supermatch, och jag kommer nog slänga in den här. Det är tidigt på året fortfarande. Jag säger inte att det är årets match, men om man ska sätta upp en topp 10 för att sen hitta årets match, det här är definitivt en utmanare som jag kommer att slänga in i den lilla högen. Så huvudet högt, Turkali. Anton Turkali, the pleasure man. Huvudet högt när du åker hem till Sverige, Mr. Turkali. Så vi ser fram emot att se er där inne igen. Sen ska jag vara ärlig och säga att jag inte hunnit se underkortet. Jag har inte hunnit göra det. Kort och gott. Jag tyckte inte att det var så jättemycket som var superspännande. Jag har haft lite fullt upp. Sagt, jag kom hem i lördags, så jag har typ hunnit landa, var jetlaggad och inte så jättemycket mer. Det är typ det jag hunnit göra. Men han ser den här galan i alla fall, men sen var jag lite för trött för att se resten. Men jag kollade, hör det häftna. Jag gick in och kollade. Jag vet inte hur många av er egentligen följt det här slap, power slap league. Jag kan så här fascineras av udda grejer ibland. Det kan göra saker som är så långt utanför min egen så här, vad ska man säga, ram. Eller jag kan tycka det är fascinerande med folk som gör som slap. Det är en så sjuk grej bara att stå där och veta att jag ska ta en sån sjukt hård smäll just nu och jag tar bara emot den. Det är så galet. Alltså det är så otroligt galet. Och jag kan fatta att man blir fascinerad, för att jag blev det själv på något sätt. Nu är det inte som att jag är så här: oh yeah, slap fight, oh jag kommer kolla det här varje helg. Nej, men jag fastnade lite i serien. Jag följde den. Den fångade mig på något vänster och jag såg hela det här Power Slap League. Förmodligen just för att det är en sån udda grej, att jag kände att jag måste se vad är det här för någonting. Och jag såg finalen nu också, och det är bara, jag vet inte, det är så sjukt på något sätt. Det är så sjukt att man ställer sig där och bara så här: okej, okay, slå mig så hårt du kan och så hoppas jag på det bästa. Alltså det är så sjukt. Det är verkligen, alltså det är verkligen som man måste beskriva. Det är verkligen så sjukt. Och jag tror så här, jag tror inte att det här kommer bli en kassako för dem. Jag menar, de ändrades ju dels att inte sända den som en pay-per-view, och jag tror inte att det hade sålt speciellt bra. Det jag kan se på siffrorna däremot är att vad gäller YouTube-avsnitten av det här Powerslap, så ser det ändå ut att ha gått rätt bra. Alltså, jag upplever att de har en hel del views. Jag tror att Powerslap-finalen låg nog upp i nästan 3 miljoner views, tror jag. Men det ligger ju inte på YouTube då, utan det lades på Rumble. Och jag vet inte hur många av er som har koll på Rumble, men Rumble är väl en högre variant av YouTube. Jag har bokstavligen aldrig gått in på Rumble förrän Powerslap. Jag fattar att det låg där och tittade, men jag vill ändå se, jag vill kolla igenom där. Hur är det här, liksom, finalen? På sido, allting som rekommenderades på högersidan. Och det är roligt också att vara på högersidan, för att allting var bara högergrejer. Du märkte bara att allting var så här alt-right-prylar, socialismen i USA. Det var massa sådana saker som de tyckte att om du gillar Power Slam, då tycker du förmodligen om att höra folk snacka om hur livsfarligt socialism är, och hur om socialismen kommer till USA så kommer vi i princip dö. Sjukt kul att det var det som var rekommendationen. Det var såklart också några Power Slap rekommendationer, men resten var typ så här: socialism, the danger of America, och massa sånt. Kul. Men det är galet. Det är väl egentligen så jag kan summera Power Slap. Alltså det är sjukt. Jag blir fascinerad för att jag tycker att det är galet. Helt galet. Anthony Smith däremot verkar ju vara ett gediget fan av Power Slap. Det var lite roligt att höra honom när han var med i Helwani Show, och hur han beställer liksom pay-per-views, och han har följt det här egentligen ganska länge. Och samtidigt förstod jag honom på ett sätt också, när han säger att det är fascinerande att bara se folk gå dit och ta den där smällen, och är det är galet. Och det vart ju några riktigt brutala knockouts. Jag tror ju så här, vill man leva ett kort liv, då tror jag definitivt att man ska sträva efter att bli en power slapper. Om man vill leva ett kort liv, så tror jag att det är ganska bra. Vill du leva ett längre liv, välj inte Power Slap. Jag tror inte att de här slapp-tävlingarna kommer att liksom ge dig ett långt liv. Jag tror att det här är CTE rätt och garanterat. Det sjuka är ju på något sätt att när man tittar på debatten som är, så MMA-folk som är emot Power Slap kör ju samma argument som folk som inte gillar MMA, vilket blir så här högst komiskt att se. Men jag menar, det finns en sjukligt stor skillnad på MMA och Power Slap. Alltså den är otrolig. Men först och främst, du kan väldigt lätt gå in i en bur. Jag ska inte säga att du gör det väldigt lätt, men du kan gå in i en bur och kliva ut helt oskadd. Du kan göra det i powerslap också. Om du nu vinner den här singelslantningen. Det var det också som är så här galet. Att man singlar slant om vem som får slå först. Och det kan ju vara så extremt avgörande. Det kan ju vara extremt avgörande. Men du kan vinna en titel på att du får ge det första slaget. Och det är bara, alltså, där brister hela grejen. Att det handlar om så mycket i powerslap är tur. Det handlar om att ha tur med att singla slant. Vilket gör det bara igen helt galet. Det är inte som att det finns så här, gör det här och det här och det här och sen får vi se vem som slår först. Utan det bara, ah, vi singlar slant, okej, bra, du torskade den här. Och så blir den andra helt plötsligt champ. För att man vinner singla slant 3 gånger. Och sen kanske den slantsinglingen går emot den en gång. Och så torskar man det plötsligt. Så att det går ju inte att, man ska ju aldrig någonsin kunna ha en GOAT-diskussion när det kommer till powerslap. Ja, den här personen är GOAT. Liksom. Ja, fast han vinner ju 75% av de här singelslantningarna, vilket gör att han också typ alltid vinner. När det har varit någon som man trodde att han skulle ha torska mot, så har han liksom vunnit singelslantningen. Så, men det är en jävligt underlig sport, som de vill kalla det. Men ja, jag kan förstå det här som en krogattraktion typ så här. Ja, när jag har krökat, gå upp och gör powerslap. Och så är folk då såklart fulla och korkade och så går de upp och gör det här. Men jag kan också förstå att man, att det här är något som gör att man fastnar. Det här är som liksom TikTok eller shorts. Det går supersnabbt. Det bara boom och så klart. Boom och så klart. Och jag tror att det kan göra att man fastnar. Sen har jag svårt att se att folk kommer gå in och köpa PPV och massa sånt. Det tvivlar. Ja, jo, för Anthony Smith gör ju det, så folk lär väl göra det. Men jag hade ju aldrig prisat en pay-per-view för att se en powerslap-tävling. Alltså. Jag hade ju inte gjort. Men de satsar på det. Och det, ja, vi får väl se vad som händer med det här. Vi får se. Jag tror att det här är en så här subkategori av fighting. Men jag tror inte att det här kommer bli nya UFC. Jag tror ju aldrig att Dana White kommer att få upp det till den sizen. Jag tror att de kommer prova det här ett tag. Märker de inte att det liksom gör plus på stora siffror, så tror jag nog att de kommer släppa det här relativt snabbt. Jag tror att det här kommer bli ett test i år, där de provar. Så får vi se. Men de kommer definitivt få de som följer, det tror jag. Jag tror att hur man än vrider på det, man får tycka vad man vill om de här grejerna, men det är som, jag kan tycka det är lite roligt, nu kommer jag liksom gå in på otroligt kommersiell tv, men Idol. Alla har sett Idol. Personligen är det ingenting jag tittar på, jag tittar inte jättemycket tv, men jag har sett Idol. Jag har sett det. Nu är jag ju gammal, så att vissa av er kommer ju inte komma ihåg det här, men till er som minns första säsongen av Idol, även om ni inte kollade på det, så tror jag nog att ingen missade debatten runt Idol. Att det var hemskt. Det var mobbing-tv nästan. Samma sak sa man om Robinson också. Det var mobbing-tv. Man krossade folks drömmar genom att vara hård i de här auditionen. Det var hemskt att man utsatte folk för det. Idag är Idol, det är så här, det är fredagsmys. Ni är, låt oss äta lite glass, godis och chips och kolla på Idol. Det har blivit liksom svenska folkets Idol. Det är det man gör så här, familj, titta på Idol. Jag ska hem på fredag och titta på Idol. Nu tror jag inte att powerslap kommer bli mainstream som nya Idol, men det är kontrovers i början, kontroversen lägger sig. Och sen är det där, och till slut börjar man acceptera det. Och till slut så är det där bara. Och jag tror att det kan bli en liknande grej med även det här. Jag tror det. Sen om det blir stort så som Dana White hoppas på, alltså det är jag ju väldigt skeptisk till att det kommer bli. Väldigt skeptisk. Men vi får se. Följer du powerslap? Har du kollat på det här? Skriv gärna på MMA-poddens Instagram. Jag är lite nyfiken vad du tycker och tänker. Men speciellt om du har följt. Om du inte har följt så spelar det ingen roll. Men just om du har kollat så skriv gärna om det här var någonting. Fastnade du för konceptet? Eller liksom, vad tycker du? Vad är egentligen era tankar runt powerslap? Nu är vi klara. Tack så jättemycket för att ni var med och lyssnade på dagens avsnitt. Ni har ett till avsnitt på Patreon. Det är bara att hoppa in på Patreon och signa upp er. Det kommer komma ett till avsnitt på Patreon och det kommer släppas imorgon. Och då kommer jag gå igenom Kamaru Usman mot Leon Edwards del 2. Jag kommer att bryta ner den galan. Det finns ett gäng bra fighter på det kortet. Jag har kollat på countdownen och jag är bara superpeppad inför det här. Kan Kamaru Usman liksom rätta sitt lilla fel, om man säger så, i det här tredje mötet? Eller är det så att vi den här gången kommer att se en ruskigt självsäker Leon Edwards kliva in på sin hemmaplan, på sin hemmaarena, när han får ta emot utmanaren Kamaru Usman?
Champion of the world!